Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag i studion fått in en person som heter, nu ska jag se om jag uttalar ditt namn rätt, François. François Héro.
Ja.
Säg ditt namn ordentligt.
François Héro.
Ja, så där låter det. Ja. Ett riktigt franskt namn.
Ja, verkligen.
Ja. Och du och jag gjorde ett program i våras.
Mm.
Lyssnade du någonsin på ditt program?
Ja, det gjorde jag. Nej, 10 sekunder.
Du gillade inte att höra din röst, va?
Exakt så, ja, precis.
Men det tror inte jag beror på att du talar, att du har franskt bryt. Ingen människa gillar att lyssna på sig själv på, okay, på, när man spelar in.
Ja, jag tycker inte om min brytning i alla fall. Jag, 25 år i landet här, jag hade hoppats att det skulle försvinna på något sätt, men...
Jag tycker att det är en fantastisk brytning. Man hör att det kommer från Frankrike.
Mm, okay.
Jo, förra programmet så pratade vi framförallt om den här loppisverksamheten som du håller på med på Sikvägen på våren.
Och på hösten, det var nu 3 oktober också.
Ja, så var det?
Ja.
Det visste inte jag. Mm. Då skulle du ha tipsat så hade vi kunnat gjort ett program om det.
Men ja, det blir igen i maj.
Det blir igen i maj.
Ja, jag vet inte när exakt.
Har det gått bra alla loppisar?
Ja, fin väder och mycket folk och folk var nöjda. Jag har gjort kundundersökning och får bra betyg från säljarna i alla fall.
Ja,
de säljer bra. Och
så. Över 100?
Nej, det var 85 tror jag. Säljare.
85? Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Kul. Ja. Och då nämnde du lite grann, för du, det jag tyckte var kul att lyssna på dig, det var det här att du kom hit till Sverige och så älskar du Sverige. Ja. Det, jag tycker om när folk talar om att de älskar Tyresö. Och du pratar om naturen och allting sånt. För du är en naturmänniska.
Jag är född mitt i Paris. Men jag hör inte dit på något sätt i min själ eller så. Jag har vandrat i Alperna. Jag har tyckt om naturen mycket. Jag är på sjö en del. Så jag trivs bäst i naturen.
Just det,
ja.
Just det.
Men sen kan jag inte bo på landet. Jag behöver högt tempo och stadens vibbar också. Så här är det bra.
Tyresö är perfekt, eller hur?
Tyresö är bra.
Det är liksom mitt i naturen men ändå nära stan.
Ja.
Men innan vi börjar prata om det, för det ska vi prata om det här, ditt engagemang och lite saker. Så när vi spelar in det här så är det alldeles efter det som hände i Paris. Och då tänkte jag bara höra efter med dig som läser franska tidningar och kan hänga med på ett annat sätt om Frankrike. Hur tänker du om det som hände fredag den 13 november?
Lördag morgon där när jag såg vad det som hände blev jag lite chockad och tagen. Ringde mina föräldrar som bor i, utanför Paris. Det är väldigt hemskt. Men det är mycket hemskt som händer i världen hela tiden. Allt som hände där, det får mig att tänka ändå på Frankrikes historia och den dåliga sidan på Frankrikes historia och Frankrike som exportland för vapen till skumma länder kan man säga kanske.
Skumma länder, ja.
Mm.
Vilka länder tänker du på då som man har exporterat vapen till?
Jag vet inte faktiskt. Nej.
Väldigt många länder i Mellanöstern och Nordafrika,
ja,
va?
Alltså, det man vet är, nu jag pratar om USA egentligen, men man vet att de har... USA har sålt vapen till talibaner då man tyckte de var på den goda sidan för att bekämpa Sovjet som gick in i Afghanistan. Sen hade det straffat sig. Frankrike till exempel har bombat Libyen för inte så länge sedan. 2 år sedan kanske. Gaddafi var ingen bra människa men det var stabilt land i alla fall där.
Och nu är det kaos.
Nu är det kaos där. USA gick in i Irak. Nu är det kaos där. Det var ett land också som hade stabilitet.
Och nu håller man på att destabilisera Syrien.
Precis. Jag vet inte exakt vad som hände där. Bernard-Henri Lévy, om du vet vem det är, den är filosofen som finns på alla många nyhetsprogram. Han är känd här också. En filosof, citattecken.
Jag vet inte så mycket om honom.
Han förespråkar, han är väldigt nära regeringen. Han förespråkar att bomba Syrien och Libyen. Jag tror inte Assad var en bra president för Syrien. Han har ärvt sin roll som president. Men jag kommer ihåg att när han trädde fram, han ändå var ett steg framåt mot friheten. Jag har för mig att han var för det. Att internet skulle finnas, och, vilket är en stor sak. Det är väldigt, tack vare internet har till exempel den här arabiska
våren
alltså internet har hjälpt till mycket där. Men sen Sen hade det hänt massa saker som fick folket att göra uppror. Och jag vet inte exakt vad hände där.
Men hur tänker du, när du bodde i Paris eller Frankrike? För Frankrike har ju alltid haft väldigt mycket invandrare från Nordafrika, va?
Ja.
Så, och det finns många som talar franska i Afrika till exempel. Franska var ett stort språk.
I Afrika, ja. Kamerun, Senegal, Algeria, Tunisien, Marokko.
Och i många med muslimska länder så åker man då till Paris och pluggar till exempel.
Så de var väldigt välkomna på 60-talet för att bygga bilar på Renault till exempel. Det var mycket jobb då. Du vet, det var som här, ekonomi
blomstrade. Vi tog bort greker och italienare i Sverige.
Ja. Så 50-talet var det franska armén som höll på med tortyr i Algeriet för att Algeriet ville bli självständigt, vilket de lyckades med sen 63 kanske ungefär, eller 65 kanske. Så i Paris lever mycket folk med rötter från Nordafrika.
Ja. Och med muslimsk bakgrund. Man har lång erfarenhet av människor. Ni har väl haft moskéer och liksom olika imamer och sånt. Men har det funkat bra i Paris annars? Det är en mångkulturell stad.
Ja, jag tror att ofta är folk lite mer rasistiska när de på grund av att de inte känner den andra. Alltså det okända gör att folk blir rädda.
Och även i Frankrike?
Nej, jag menar allmänt.
Allmänt.
Men om man umgås med folk med andra kulturer varje dag, då försvinner den rasism. Man ser att de är inte som jag, men de är ändå väldigt trevliga på sitt sätt. Så det är i franska vanor att gå och handla hos den lokala affären med en kanske arab som är bakom kassan och sånt i Paris liv. Liksom. Det är en blandning. Men sen finns det den utanförskap i förorter då, som finns här också kan man säga. Typ Rinkeby och sånt. Då.
Mm.
Det finns historiska alla där.
Ännu längre tid också.
Ja, och större. Och Frankrike, speciellt på 70-talet, var ett väldigt fritt land när det gällde att låta folk komma in. Det var ganska lätt. Jag tror att de är mer restriktiva nu än det var tidigare.
Men blev du förvånad att det blev en terrorattack i Paris?
Nej. Alltså Frankrike är med och bombar Syrien och IS nu, så det kan man förstå att det händer. Ja.
Vad säger dina släktingar då? Hur känner de sig?
Jag har inte pratat med dem så mycket, men jag vet inte exakt faktiskt.
Nej. Det är jättesvårt. Jag tror alla känner rädsla just nu, för det är liksom, det kan hända var som helst i Europa.
Kanske, alltså det hände i Paris, Frankrike är med och bombarderar. Det kan hända i Ryssland kan jag tänka mig. Och det hände nu med flygplanet från Egypten. Det var ett ryskt flygplan. Så de har också drabbats.
Just det. Vi var tvungna att prata lite Frankrike. Det här är inte, det var inte därför du sa att du ville komma hit. Men jag är tvungen i alla fall att fråga dig. Därför att du ändå kan hänga med på ett bättre sätt än vad många av oss andra kan. För nu är det väldigt mycket franska faktiskt. Men jag har inte hört så mycket franska på evigheter.
Men jag förstår en sak till. Jag förstår att är man utan jobb i ett fattigt område utanför Paris där. Och får inspiration av en bra talare som får en att känna gemenskap och när man har bara utanförskap som val.
Man annars har ingen framtid.
Och då man pratar om radikalisering. Mm. Det gör man på svenska också.
Radikalisering, precis.
Ja. Och vissa ungdomar där faller för det och gör det som händer nu i helgen. Ja.
Många känner inte att de har någon framtid på något vettigt sätt.
Precis. Så jag nu är det, de hittar på någonting som någon tycker är meningsfullt.
Ja.
Eller någon mening i livet. Ja.
Mm. Och det tycker jag, ett fryshuset som en man som heter Anders Karlberg startade här i Stockholm. Mm. Han sa det i början, han organiserade ungdomar. Att han sa att alla ungdomar vill ha någonting att slåss för.
Ah.
Så antingen slåss man för AIK och slår ihjäl, eller inte slår ihjäl, men slåss mot Djurgårdarna. Eller man slåss för skinhead, slogs mot dem. Och så. Alla vill ha någonting att slåss för. Och han menar bara så att se till att de har något meningsfullt att slåss för.
Är det mest killar då?
Ja, det var killar. Ja. Och då menar han liksom att alla vill vara fantomen, det var länge sedan. När vi läste fantomen, att liksom, sätt på, man vill ha fantomens goda ring. Och får man inte slåss för det goda så slåss man för onda. Mm. Eller man vill ha någonting att slåss för. Mm. Och det är tyvärr så, tror jag, med väldigt många. Man vill ha någonting att kämpa för, något meningsfullt.
Det är samma med extremhöger i Sverige till exempel. Ja.
Jag tror också det. Mm. Plötsligt hittar man en gemenskap och så slåss man och får ett mål. Mm. Och det är en sån här liksom, det kanske är någonting som människor har gjort i alla tider. Nu är det ju tyvärr så att vi har såna enorma vapen, så det kan ju bli såna fruktansvärda följder. Ja. Ja. Jag är ju pacifist och jag gillar inte det här med vapen. Men nu ska vi inte prata om det och diskutera det. Nu vill jag veta att vi hoppar tillbaka till snälla Sverige och friluftsfrämjandet.
Ja, precis.
En av de goda krafterna, eller
hur? Ja, verkligen.
Där är du aktiv.
Väldigt aktiv. Jag älskar det, verkligen. Mm. Sen i år, nu är jag utbildad kajakledare.
Kajakledare,
steg 2, precis. Kan man säga.
Vilket... Men det var inte här i Tyresö, va?
Nej, det var i Haninge.
I Haninge, precis. Ja.
Det innebär att jag får ta en grupp upp till skärgården i vinden och vågor. Och,
man börjar inte ute i skärgården, man börjar på en sjö va, när man tränar, eller? Hur börjar man?
Hur man börjar paddla kajak?
Ja.
Ja. Det finns olika sätt, men man kan paddla och paddla dåligt och ändå ha kul. Jag tror att man är roligare om man lär sig på rätt sätt.
Vad är rätt sätt?
Vad är rätt sätt? Det viktigaste är att lära sig paddla rakt fram.
Jaha.
Ja. Och det lär man sig inte på en kväll, kan jag säga. Det tar många, många omgångar. Och jag fortfarande lär mig. Det är inte lätt. Jag tycker det är väldigt roligt. Sen kan man lära sig hantera en kajak. Från förrådet ner till stranden. Hur man går in i den, hur man packar den, går in i den. Hur man paddlar iväg. Hur man svänger höger och vänster på olika sätt. När man har vinden i ryggen eller vinden framifrån. Hur man paddlar sidled.
Aha.
Åt sidan. Ja. Hur man agerar i en grupp. För att paddlar man från Dalarö till exempel, vilket är en vanlig startpunkt för oss. Man hamnar i en situation väldigt, väldigt snabbt där det är farled.
Ja.
Och massa trafik. Hur gör man då? Det lär man sig hos oss i Haninge. Då. Kanske i Tyros också. Man lär sig Eskimosväng. Jag lärde mig nu i somras.
Det här med att
rolla.
För att om man hamnar upp och ner så ska man kunna ta sig upp igen.
Ja, nej, alltså hamnar man upp och ner så går man ur sin kajak.
Okej.
Och sen kommer viljedare och hjälper en att komma in igen i kajaken.
Men varför ska man då lära sig att svänga runt då?
Ja, det är himla roligt.
Aha, okej. Okay. Ja. Jag trodde det var också någon slags säkerhetsgrej. Nej,
man behöver inte kunna. Det är inte många som kan det egentligen. Nej. Men vill man sen prova, kanske leka med vågor och göra lite mer andra saker, då tar man risker. Man välter kanske ganska ofta och då är det bra att ta sig upp igen utan hjälp. Liksom.
Okay.
Ja. Men är man med oss gå på en tur på sommar i skärgården så är det väldigt, väldigt sällan att folk välter. Mm. Det händer och vi är förberedda för det ifall det händer. Men det händer nästan aldrig. Det vanligaste olyckan i kajak på sommar i skärgården, det är när man glider på klipporna, ramlar på klipporna.
Jaha, ja. Aha, det är halt på klipporna.
Det är halt på klipporna,
ja. Ja, just det. Och det gäller för vanliga båtägare också. Det är så vi stukar fötterna när vi hoppar från våra båtar.
Ramlar med huvudet på en klippa, det är inte så skönt.
Nej, det är inte skönt.
Man går ner och diskar och så bang,
ramlar
på rumpan där.
Ja. Ja. Man får lära sig när det är svart.
Ja, blött. Precis. Svart och blött, då är det
aj, inte farligt. Inte gå där. Jaha, men okej. Så du är ledare.
Jag är ledare.
Och du har gått steg 2, sa du?
Ja, av 2.
Av 2, okej. Nu får du ta fullt ansvar.
Ja, men alltså, jag har mycket mer att lära mig. Jag behöver gå ut med fler, göra fler turer. Jag skulle aldrig ta ensam en grupp. Nej. Vi är flera ledare tillsammans. Okay. Och vi gör en riskanalys, vi kollar väderprognos, vi ser till att kolla folk som är med oss på en tur. Är man några timmar på Drevviken, då behöver man inte kolla allt sånt.
Nej,
då är det för nybörjare.
Det är där man börjar.
Det är där man börjar.
Så man slipper stora vågor och allting sånt.
Ja, precis.
Men era tur, är det över natten då också? Ni övernattar?
Både och.
Ni både och.
Ja, vi hade en tur sista oktober. Med övernattning i ett torp. Jaha. Stryfnäset, om du känner till kanske. Nej. Vid Visvass.
Jaha, okej. Okay. Vad trevligt.
Ja, det är Haninge som har stugan där.
Hur kommer det sig att du är med i Haninge friluftsfrämjande och inte Tyresö?
En slump faktiskt. Mm. Jag behövde hyra kajaker en sommar och de var villiga att hyra till mig. Så då blev jag medlem där.
Mm. Mm. Men det så. Finns motsvarande verksamhet i Tyresö?
Det finns i Tyresö också. Jag vet inte exakt vad deras program är. Nej. Jag kommer träffa dem, ni paddlar med dem 7 december.
Ja, vad kul.
Ja, få lite kontakt med dem.
För friluftsrömmen är en ideell förening där man...
Precis.
Alla är ledare ideellt.
Ja.
Du får inget betalt för det här, eller?
Nej, jag får inte betalt. Jag tror att vissa får betalt faktiskt. Ja. Men inte hos oss gärningar i alla fall. Men det kan hända i vissa ställen, tror jag.
Mm. Mm. Och det är ganska billigt att vara med i friluftsrömmen, eller hur?
Ja, det är ganska billigt. 360 för ett år, 520 tror jag. Mm. Jag betalar för hela familjen.
Just det. Och då får man vara med på massa olika spännande resor.
Precis.
Och, ja.
Nu kommer långfärdsskridskosäsongen snart börja. Du
åker långfärdsskridskor också?
Ja. Jag är nybörjare på det. Men okay. Jag tycker det är himla kul. Men så snart isen lägger sig, då kan man inte åka paddla kajak. Då blir det långfärdsskridskor. Förra året hade jag 6 dagar mellan... jag paddlade nyårsafton. Nej, förlåt. Julafton.
Jaha.
På Drevviken, ja. 24 och 30 december åkte jag en fiskeskola där.
Så, ja, vad roligt.
Ja.
Men är du någonsin ute ensam eller är du alltid med någon? Man är alltid med någon.
Jag är alltid med någon. Alltså det beror på om de har pluggat en bana där på Drevviken. Mm. Så,
då kan man vara ensam.
Då kan man göra en bedömning. Är det minus 20 i en vecka, då kan man åka ensam tycker jag. Mm. Med utrustning. Viktigt med utrustning. Mm.
François, du sa förut att du också ville, eller när vi pratade om vad vi skulle snacka om, så snackade du om ledarskap också. Vad vill du säga om det?
Ja, alltså, jag sa ledarskap och serviceyrke också. Ja. Nu har jag bytt jobb precis i våras. Jag jobbar på Apollo, charterbolaget, alltså
resebolaget.
Semester. Ja.
Som vad då?
På IT, IT-avdelning där. Ja. Jag tar hand om, jag är coach för 2 team kan man säga.
Okay.
Och då betyder det inte att jag bestämmer på något sätt vad de ska göra. Det betyder att jag försöker få dem att jobba på det bästa sättet. Maximera deras förmåga kan man säga, kanske.
Vilka slags IT-system håller ni på med?
Bokningssystemet.
Just det.
Ja, för att boka.
Vi jobbar så kallat agilt kanske.
Ja, det gör vi verkligen. Och vi är väldigt duktiga på det också.
Och det kan vi berätta vad det är, för det tycker jag är väldigt intressant. För det ordet kommer överallt nu.
Ska jag veta vad agil betyder? I ett sånt miljö då?
Jag har ju tagit det. Hur tänker man? Att man inte bara säger, nu jobbar vi så här i 2 år. Utan man jobbar på ett mycket mer dynamiskt sätt.
Förr i tiden, 80-90-talet, på IT-företag brukade man skriva en stor specifikation eller beskriva krav i detalj.
Och kunden talade om vad den ville ha. Också.
Kunden talade om vad de ville ha. Sen man beskrev de här kraven i detalj. Och så var det en beställning som man gav till IT-avdelning. Och IT-avdelningen jobbade i 1 år kanske med alla de här kraven. Och tog fram en produkt som levererades.
Mm.
Det som hände då är att ofta kunden vill inte ha det längre.
Nej. Verkligheten hade förändrats.
Verkligheten hade förändrats. Man ville ha någonting annat. Eller delvis annat. Så nu jobbar agil betyder att man förstår att kunden egentligen inte har möjligheten att beskriva en produkt, färdig produkt från början. De har en idé och man försöker ta fram en prototyp, en första idé tillsammans med kunden. Och man bygger den väldigt fort. Och den ska inte vara färdig på något sätt. Men den ska visa någonting som kan få kunden att reagera på.
Just,
då. Ja, men den här var bra, den här vill jag fortsätta med. Eller, ja, men den här delen var inte så bra, det vill jag ta bort. Och jag vill lägga till detta istället. Och med mycket kommunikation med kunden. Möjligtvis efter 1 år då. Eller redan efter 3 månader har de fått något som funkar. Som uppfyller kanske 50% av deras önskemål.
De får liksom
men de har redan fått någonting som
funkar. De får en lilla minsta, en basprodukt.
Precis.
Så att de fattar hur produkten funkar.
Ja, och så de får lite erfarenhet av det och förstår vad möjligheterna finns. De förstår vad som är för dyrt att göra eller vad som är billigt.
Mm.
Förr i tiden, när en kund kom efter 6 månader och sa att jag vill en ändring. Och då var det en konflikt med kunden. Mm. Ja, om vill du göra en ändring kostar det så mycket.
Mm.
Idag, jobba agil betyder att man välkomnar ändringarna.
Precis, man ändrar sig hela
visst
tiden.
Ja, visst kan vi göra den ändringen du vill. Det kommer ta lite mer tid att göra det du vill. Vi kan ta bort någonting annat. Och det blir ett samtal och ett samarbete.
Mm.
Så det blir svårare att bestämma vad projektet kommer kosta.
Just det.
Men förstår kunden hela agilt tänkandet så fastnar man inte på just den nivån.
Och de blir mycket mer nöjda, eller hur?
På slutet får de någonting som de vill ha förhoppningsvis.
Precis. Och det är ganska roligt att jobba på det sättet,
ja,
eller?
Ja, precis.
Vi jobbar också så på mitt företag.
Ni jobbar så också. Ja.
Jag
älskar det.
Ja. Och det gör att man hela tiden måste tänka om. Vi har en sån här fredagsavstämning där vi hela tiden tänker om. Fast jag jobbar ju med utbildning. Men det är samma sak där, att vi hela tiden måste ändra vårt upplägg.
Du hade också, antar jag, retrospektiv.
Ja.
Där man kollar hela tiden vad det man har gjort, vad det man kan göra bättre.
Ja.
Så alla där jag sitter, och det är så nu idag i de flesta företag nu. Väldigt bra exempel i Spotify och till exempel, eller King.com. Alla är flexibla hela tiden. Alla problem som uppstår löser man direkt. På Apollo är det så. Är det ett problem inom några timmar träffas vi i ett mötesrum och löser problemet.
Mm. Och då ledarskap i det här läget är ju inte samma sak som förut, att man gick till chefen och frågade. Utan det coachande ledarskapet, det är det de flesta vill ha idag, va? Någon man kan gå till och bolla med.
Alltså, en ledare är ingen chef. En ledare är kanske någon som är påläst, är kunnig i ett sammanträde då. Det är någon som kommer med idéer och inspirerar andra och får med sig folk på grund av sin kompetens.
Just det. Och det är också roligt tycker jag. När det är ett coachande ledarskap.
Ja.
För då växer man.
Ja, precis. Så det, för vill man vara ledare gäller det att vara påläst och lära sig hela tiden och inte vara prestigelös, självklart, och hjälpa andra att utbilda sig och få det bästa av dem. Då.
Ja, det är fantastiskt.
Så för mig i friluftsfrämjandet, min uppgift, det är inte... Jag är vandringsledare också, kan jag säga.
Just det, vandringsledare, det berättar du.
Vi har en vandring på söndag nu. Glad och kvarn till handelterminalen.
När det här programmet sen så har det redan skett.
Det har
skett,
okej. Okay. Men
de som är intresserade i dina vandringar, vart ska de gå in någonstans?
På hemsidan.
På vilken hemsida?
Friluftsfrämjandet.se.
Bra.
Så. Då är inte min uppgift att se till att gruppen går från A till B. Min uppgift, vad jag vill bjuda på, kan man säga, är att det ska bli en upplevelse. Och det är samma för Apollo. Vi vill att våra kunder ska ha en upplevelse i solen på Kreta eller någonstans. Nu är det i skogen här i närheten, men ofta vill folk kunna kommunicera med varandra, ha det trevligt, alla pratar hela tiden. Så bryta isen till exempel, en liten
övning
man gör i början för att folk ska
ha
kul och hitta samtalsämne egentligen,
att,
för att prata med varandra.
Du ville också prata, nu har vi inte så mycket tid på oss, men du ville också prata om andlighet. Då blev jag lite nyfiken. Hur tänkte du då?
Jag är inte religiös, jag tror inte på Gud. Eller jag är kanske religiös, men jag tror inte på Gud. Jag är väldigt vetenskaplig i min resonemang.
Du är tekniker från början.
Ja, jag tror inte på kreationism eller något sånt. Darwinism är det jag tror på. Det är bevisat också med DNA, så det är ingenting att ifrågasätta egentligen. Men jag läste inte en filosof, men jag läste om en filosof som heter Benedictus Spinoza.
Ja, just
det. Har du hört det?
Ja, jag har gjort.
Ja. Jag har inte läst hans texter för att jag har inte förmågan att förstå vad han skriver riktigt. Men jag har läst en bok som förklarar hur han tänkte. Och han levde 650 i Holland. Han var jude och han var väldigt lärd, kunde Toran, Bibel och Koranen, och han var väldigt läs. Han var en universitetsman eller ledman och analyserade alla de här texterna. Och han var filosof, så han kom fram till att de här böckerna är väldigt inkonsekventa. Det finns mycket konstiga saker i dem.
De är skrivna av människor.
De är skrivna av människor utan Guds inspiration. Eller de orden kommer från människor som egentligen hade en kontext runt sig. Och de hade intresse att och egna mål. Och det de skrev, egentligen ofta deras inspiration kom från den kontexten och landet och allt som hände omkring dem.
Och sen man skrivit om de där böckerna flertal gånger också.
Precis. Mm. Så för honom, han sa sådär att Gud finns inte. Däremot naturen finns. Moder natur, som man kan kanske kalla det. Om man vill kan man göra en likhetstecken mellan Gud och moder natur. Okej. Okay. Och egentligen han säger att alla religioner, oavsett vilka, är ett hinder för människan att komma till den enda sanna religion, om man vill kalla det så, eller något annat, som är att förstå moder natur. Och moder natur, vad är det? Det är gravitationslagen, eller det är evolution, och det är allt som egentligen styr våra liv. Det är naturlagar. Alla mekanik, kraft, fysik, alla krafter, kemi, krafter. Alla krafter, precis. Mm. Och för mig blev det en liten upplevelse. Men jag är kanske religiös i alla fall. Men då inte mot någon kraft som är med trollspö, men mot moder natur. Och skogen är min kyrka, kanske man säger.
Jag förstår precis vad du menar.
Ja.
Och så, det upplever man ju också när man är ute med båten.
Ja.
Eller alltså det måste ju du som är ute med ensam med en liten kajak. När man plötsligt är i en segelbåt och sen är det bara hav runt om. Man är ensam.
Precis.
Det är en religiös upplevelse. Man blir ju det är en andlig upplevelse. Sen vad den heter och kallas. Det är någonting i en. Man känner alltså, gigantisk kärlek
till allt. Jag fyller på med energi där.
Exakt.
Och det blir lugn. Man slipper. Man lämnar åt sidan telefonen och all brus och all stad. Och bara är och fyller på. Och det är min andlighetsakt.
Ja. Och samma sak tycker jag att man känner man är uppe på ett fjäll. Vi var uppe på fjällvandrar i somras när man är helt ute i naturen.
Mm.
Det är en fantastisk känsla.
Mm.
Och bara tanken på att vara där gör att man vill komma dit igen.
Ja, det är vackert. Jag håller på att planera en vandring i Alperna nu. Aha, också med friluftsfrämjandet. Ja. Vi får se hur det blir, men
för jag tror faktum att jag har någon liknande uppfattning som du. Jag vet inte, för nu pratar man ju väldigt mycket just i dessa dagar om det här med människor som använder då Koranen eller något annat och använder den emot människor och säger att man kan döda i Allahs namn eller nu ska man döda i Guds namn eller man har använt det här. Men liksom, då tycker jag att man har missuppfattat allt det som egentligen är, för att jag anser att om det nu finns en kraft så är den ju god. Den handlar ju inte om att ta död på saker och ting.
Nej, precis. Naturens kraft är bara god.
Är bara god.
Men går man på Facebook och ser man, jag såg i veckan nu en präst, en höger, du vet, kristen amerikansk präst som var så hatfull mot homosexuella. Ja. Mm. Den här hatet var verkligen extrem från hans ianstal då.
Mm. För hat kan inte ha någonting egentligen, tycker jag, med någon slags andlighet att göra. Det är motsatsen.
Jag förstår inte det. Långt bort från mig liksom. Mm. Men jag har respekt för folk som är religiösa och tror på Gud. Som privat sak, det får de absolut göra. Jag har det lite svårare med organisationer, sekter och de är maktmänniskor, imamer och andra präster som samlar folk runt sig och har värderingar som egentligen att den här prästen han utesluter homosexuella som är diskriminerande
och exkluderande.
Exkluderande, diskriminerande tal från vissa religiösa ledare. Det är det värsta jag vet.
Och jag tror ju att I dessa dagar så också apropå det här med följa en lära. För det är också när någon annan säger så här är det. Jag tycker att det viktigaste man kan lära alla människor, våra ungdomar. Det är samma sak nu när folk börjar dela saker på Facebook. Så delar alla samma sak. Att man måste vara källkritisk. Man måste tänka själv. Man måste skapa sin egen värdering. Och speciellt om det handlar om saker man inte vet. Alltså det kanske är så att det finns en gud. Jag vet inte. Men det är ingenting som någon annan kan säga till mig. Om den här guden finns så anser han att man ska ha ihjäl sina medmänniskor för att komma till himlen och få oskulder. Alltså det är så sjuka. Alltså hur kan man överhuvudtaget tro på någonting så konstigt? Ingen vet ju.
Jag ska säga att det finns ingen gud. Jag går inte ens med på att säga att jag inte tror på det. Det är bara människor som säger att det finns en gud. Skulle ha gud har funnits, han skulle säkert ha sagt det själv.
Ja.
Det är bara via människor. Så för mig det känns väldigt konstigt att man kan tro på någonting. Men folk får göra vad de vill.
Ja. Så länge de inte skadar andra.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men att använda såna här gruppöverenskommelser, för det är en slags gruppöverenskommelser, till att skada andra.
Och
det,
men många hittar inspiration och goda krafter i kyrkan. Och det är jättebra.
Och det måste man ha respekt för.
Ja.
Och det är roligt att tillhöra en grupp. Men jag tycker egentligen att det kritiska tänkandet är det viktigaste. Att fundera själv. Hur ser jag det?
Mm.
Titta själv.
Och det kritiska tänkandet, den lär man sig i skolan här. Men inte i religiösa skolor på samma sätt, tror jag. Jag har sett också sammanträde i religiös form. Där små barn får svar innan de har ens undrat och ställt frågor. Där man lär sig exakt att man ska lyda en gud och vissa levnadsformer. Och det också har jag svårt för.
Jag tänkte på det. Nu om vi återknyter till Frankrike. När det gäller fransk skola, är inte den väldigt mycket mer auktoritär? När du gick i skolan, var det inte väldigt hårt? Inte franska skolor den, ganska den hårda?
Mycket mer att stoppa i kunskap i barnens hjärna. Sen gör vi mycket textanalys till exempel och förstå saker och ting. Men jag har inte varit i skolan på länge där.
Nej.
Jag är inte,
Du är inte så ung längre.
Jag vet inte hur det är idag.
Nej. Hopp. Nu har vår tid gått ut här igen. Det är kul att du vill prata igen på radion. Och speciellt nu när allting handlar om Frankrike så tycker jag att det är bra att någon som har fransk härkomst också berättar lite om dina synpunkter. Och det du pratar om är framförallt friluftsfrämjandet och ut i naturen.
Ja.
För det är där den läkande kraften kanske finns nu när folk mår dåligt också.
Jag kan berätta om ett litet problem vi har i friluftsfrämjandet om jag hinner.
Mm.
De flesta som är med i våra turer är medelålders, medelklass svenska kan man säga. Vi når inte till andra grupper som vi skulle vilja.
Och det är ett vanligt problem bland många föreningar.
Är det så? Ja. Mm. Jag vet inte vad vi gör för fel. Vi kan säkert göra bättre. Men vi måste fundera lite grann.
Det är rätt. Ja. Mm. Få med yngre och få med människor från andra kulturer också.
Speciellt det tror jag. Mm. För att yngre är alltid små barn hemma. De har svårt att komma ut.
Ja, rätt, men... ja, tack så hemskt mycket François Ero. Ni har lyssnat på 91,4 Radio Tyrelse och mitt namn är Ann Sanin Lindgren.